Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är torsdag den 19 mars och sen senast så har det tagits en hel del beslut som berör det här fotbollsåret.
Ja, herregud. Alltså, vi lever ju tider i spekulationer och hypoteser hela tiden. Det känns som att det ändras hela tiden. Och det senaste är ju att UEFA haft möte och hela fotbollsvärlden påverkas ju såklart av mästerskapet som nu är officiellt uppskjutet till 2021. Vare sig Nilla Fischer vill det eller inte.
Breakades av norrmännen. Trots att de inte fick.
Otroligt.
Och sen när det då är liksom, det blir ramaskri, så står baggarna på sig.
Ja!
Jo, men alltså, vi frågade, kan vi köra ut det här? Och fick ett ja. Så att, ja.
Kommunikationen är kanske inte 100 mellan baggarna och övriga UEFA.
Det är inte ofta man kräddar norrmännen, men kudos till baggarna som stod på sig här.
Ska de ha. Men vi kan väl bara inleda det här avsnittet med lite information då. Vad är det som gäller för er som har missat det?
Det som gäller är till att börja med då att UEFA tog ett beslut, ett väldigt väntat beslut. Mm. Italien gick ju i bräschen med att ska vi på något sätt kunna färdig... Pepsi...
Men
ska man på något sätt kunna färdigspela den här ligasäsongen och inte göra som då till exempel SHL, att bara stryka ett streck över den och göra ingenting av det som spelats, så behövde man ju skjuta upp EM. Och nu så är det till och med datumklubbat, va? 11 juni 2021.
11 juni 2021, ja precis. Så får vi hoppas att det är inga nya virus och skit.
Det är i alla fall planen. Lars-Christer Olsson, som inte bara är ordförande för SEF utan även är någon slags topdog även inom UEFAs exekutiva kommitté. Han svarade på min fråga om det här igår i Simors extrainsatta fotbollsonsdag.
Att planen... Där är ni på tåva, Gustav.
Ja, får man väl säga. Han sa att ambitionen och planen är fortfarande att genomföra mästerskapet så som det var tänkt att hållas i år. Det har ju pratats om att coronapandemin gör att man kanske ser över arrangemanget att inte ha ett mästerskap över hela Europa och så vidare utan man koncentrerar det till ett eller två länder. Men planen är fortfarande att genomföra det som det var tänkt, fast ett år senare. Det här innebär dessutom att damernas EM nästa år kommer flyttas också det förmodligen ett år framåt. Men det här är inte spikat, här spekulerar ju bara folk i och med att sommaren 2022 är mästerskapsfri på herrsidan eftersom Qatar-VM spelas november-december, så är det väl troligt att man skjuter damernas EM också ett år framåt i tiden, trots att det bara handlar om en veckas krock. Men den här veckan är ju då slutet av herrarnas EM som bara är förlagt i just England. Semifinaler och finaler är ju i England, Wembley. Och damernas EM skulle spelas i, eller ska spelas i England. Och just då blir det liksom, ja, men det blir en för stor organisatorisk krock att man väljer att pusha damernas EM. Men där är det inte beslutat än till när.
Nej, och det gäller väl ganska mycket. Det spekuleras i Champions League-finalen 27 juni. Det är ingenting som är bestämt, eller hur, Gusten?
Ingenting är klubbat, men ambitionen är ju Champions League-final 27 juni, Europa League-final 24 juni. Vi alla vet ju om att det fotbollsmässiga internationella nyåret är ju sista juni, första juli. Det är brytpunkten för ett nytt tävlingsår. Yes. Och UEFAs ambition är ju dessutom att rulla igång med sina kval till Champions League och Europa League första veckan i juli. Och då måste ju givetvis föregående säsong vara färdigspelad.
Och uppgifter som vi kommer prata med inrikeskorrespondenten. Folk undrar ju i de här tiderna vad vi ska prata om egentligen i Toto Balutto. Vi har hur mycket som helst att surra om. Senast ringde vi utrikeskorrespondenten och idag så ska vi lyfta på luren och höra vad Fribben har att säga om den rådande situationen. Hur som helst, då kommer vi prata om Allsvenskan när den startar. Men juni har Expressen gått ut med via Anna Ladic och jag har hört juli. Men vi tar det med Fribben sen.
Ja, det får vi göra. Nej, men en annan väldigt viktig aspekt i varför man vill ha klart det innan juni blir juli är ju också att sista juni är ju det klassiska utgångsdatumet på väldigt många spelarkontrakt. Och då blir det också så här, aha,
första juli öppnar ju
transfer. Vi blev av med våra spelare som inte kan spela färdigt säsongen.
Det blir ju lurigt, såklart.
I och med denna flytt av EM så har det ju dessutom då tänts väldigt mycket hopp runt om i Europa att man också ska kunna spela färdigt ligorna. Kan man komma igång med fotboll? Vi får väl se om det blir inför tomma läktare eller inte, eller om det släpps på med publik vad det lider. Så finns det ju i alla fall tid att spela klart ligorna. Vad har du därifrån att rapportera? Italien menar väl att det är fullt möjligt.
Ja, och det var ju glada rubriker i de italienska tidningarna här efter UEFAs möte. Det finns ett hopp efter det här coronaviruset. Vi ska spela klart ligorna. Å andra sidan så såg jag att det dog nästan 500 personer igår i Italien.
Det var väl den
Italien.
Högsta dödssiffran under 24 timmar igår, samma dag liksom.
Ja, det är väldigt många äldre som har drabbats av coronaviruset och de har ju svårt att stå pall det helt enkelt. Så att, ja, de dör ju som flugor där borta nu, så därför har man jättesvårt att se att den här ligan överhuvudtaget kommer kunna spelas den här våren. Men så är det sagt, Gazzetta dello Sport, de kör på med ljusa rubriker, det blir fotboll i maj.
Samtidigt som alltså, så här, det är ju på väg att alltså, Spanien är inte långt bakom Italien vad gäller upptrappningen i liksom karantän, panik, det är verkligen hårda bud vad gäller att röra sig ute på gator och torg. Så att, jag menar, där tror jag också att man är ganska många veckor bort. Och är det någonting man har förstått de senaste dagarna är ju att England är ännu längre bakom Spanien men på väg dit.
Ja.
Så att jag tror att England brukar ju vara, i alla fall med Premier League som kronjuvel, lite de som sätter agendan. Jag tror ju inte att det kommer spelas fotboll i Italien och Spanien om det inte görs det i England.
Nej, du vet inte fan i och för sig. Alltså. Italienarna verkar ju leva sitt eget liv vad det gäller deras egen liga, och jag tror att de kommer besluta själva. Men då vill det ju till att den här karantänen som de har haft under ganska lång tid nu verkligen ger resultat också.
Mm.
Det krävs 2 veckor för att få resultat.
Mm.
Så att vi får så hålla tummarna för att Italien repar sig och att det börjar vända.
Jag tror också att man underskattar spelarnas fysik i att ha suttit i karantän. Jag tror också att många har varit sjuka eller är sjuka som det då inte kommuniceras ut. Jag tror att det är locket på vad gäller många seriallag som har då smittade spelare. Det är för mig helt orimligt att Sampdoria, alltså det gick ju de ut med förra veckan då, att Albin och några spelare till, Gabbiadini och så vidare, i Sampdoria är smittade. Och sen dess så har det inte rapporterats en enda spelare smittad.
Nej.
Det säger mig bara att så här, hej, det finns många lag med många smittade spelare, fast nu är det bara, vi tjänar ingenting på att berätta det, för man testar dem inte ändå, eller det går inte att kommunicera utåt. Och vad kan man då ta för hänsyn till att de här lagens trupper behöver ju komma tillbaka till en bra fysisk form? Alltså, det är inte bara att sitta i karantän och vara sjuk i 2-3 veckor och sen gå ut och spela Serie A-fotboll igen.
Nej.
Och har då ett lag drabbats hårdare än ett annat, vad är rättvist? Alltså så här,
jag såg nu att Ninkovic och Jovic, alltså Luka Jovic i Real Madrid, Ninkovic spelar han i Hellas Verona tror jag, nu har blivit anmälda och bötfällda för att de inte har respekterat karantänförbudet i Serbien. De är hemma då.
Det hände väl även med Mason Mount och Declan Rice. De är ju polare sedan ungdomslandslagen i England. Mason Mount i Chelsea, Declan Rice West Ham.
Barnospolare va?
Ja. De gick ju ner till lokala lilla fotbollsplan i området där de bor och kicka boll.
Sen såg jag Dries Mertens var ute och jogga, men där var det carte blanche, det var blå reggskylt på Dries Mertens i Neapel.
Ja, det förstår man.
Hur trött är man inte annars på alla balkongsånger?
Alltså jag känner mig väldigt ensam i motståndsrörelsen mot de här jävla balkongfilmerna. Men jag vill inte bli den här trötta figuren
som pushar
för hårt anti-balkongfilmer.
Nej. Men jag ville bara säga, jag blivit inbjuden på Facebook att gå med i gruppen Applådera en minut från din balkong klockan 20:00 i Sverige. Mm. Alltså, hur trött är inte den Facebookgruppen? Kommer det stå några nisser? Kommer inte få något genomslag det här ju, i Sverige?
Framförallt kommer,
kommer inte hjälpa
någonting.
Nej, kommer inte göra. Nej. Ja, men det är bra att folk håller modet uppe i alla fall.
Vi får väl helt enkelt se vad nästa beslut eller besked gällande ligaspel
ja,
är.
Ja, det vi väntar på det stora, det är ju vad SEF ska säga. Alltså, vad sker kring all... Vad är planen kring allsvenskan? Och det borde ju komma kanske as we speak. De sitter i möten nu.
Mm. Samtidigt som det igår kväll kom uppgifter om att AIK har en smitta i laget och att laget är satt i karantän.
Ja.
Och jag menar, precis som att jag är övertygad om att seriallag har drabbats hårdare än vad som har kommunicerats post Sampdorias fyra manna besked för någon vecka sedan, så är jag helt övertygad om att ja, alltså det är klart att allsvenska lag också har
Jo, men är det någonting problem. Man har förstått så är det att väldigt många liksom får coronaviruset utan att få några symptom överhuvudtaget. Så att det är ju omöjligt nu.
Sen så är det väl så att om det ska spelas allsvensk fotboll först i juni så finns det ju bra många veckor kvar att spela på vad gäller karantän och sen bygga upp det och så vidare. Det jag är lite nyfiken över, det är ju att klubbarna har varit så rörande överens om att vi spelar inte allsvensk fotboll förrän det finns publik på arenorna. Och det känns ju som att, ja men det, jag vet inte, jag är absolut ingen expert här, men det känns som att det skiljer en hel del i tidsplan vad gäller avspark för allsvenskan om man kan spela utan publik kontra om man måste spela med publik, som är klubbarnas gemensamma vilja.
Ja, nej men absolut. Och oavsett vad som händer så är det ju tuffa tider liksom. Och det inte spelas någon fotboll så får de allsvenska klubbarna, inte bara de allsvenska, alla klubbar får problem som räknar med publikintäkter för att kunna betala räkningar och löner. Och det går inte att spela utan publik heller. Så att det är ju i så fall bättre då att skjuta upp det för att kunna spela inför publik.
Samtidigt som att det finns en annan otroligt tung spelare i den här ekvationen, och det är Discovery som har betalat rekordstora belopp för att visa fotboll. De får ju inte det de har betalat för. Nej. Samtidigt som klubbarna nog räknar med att de där tv-avtalspengarna, de ska ju simma in på våra konton.
Ja, i alla fall är det ju budgeterat för det. Så och man vad, har ju kostnader därefter också.
Och vad händer ifall Discovery börjar dra åt skruvarna i att, men vänta här nu, vad får vi för alla våra hundratals miljoner som vi har?
Vi har också löner att betala.
Exakt. Och går det då att spela fotboll fast inför tomma läktare, så går det i alla fall att titta på fotbollen via deras kanaler. Så att jag vet inte, det
jag kan tänka mig att det är dynamiska möten nu på SEF.
Ja, det är, det här är en gordisk knut.
Ja, är det det?
Jo, men det är det väl. Ja, sen så återstår det väl att se vem som då blir herre över Asien. Som löser den gordiska knuten. Men jag tror inte att det bara är så lätt. Alltså det är det ju såklart inte, men det är ju inte bara så lätt som att det finns klubbarna och så finns det SEF och förbundet, utan med Discovery, med sponsorer.
Det finns en jävla lätt lösning heller. Alltså.
Nej, jag säger bara att det är ju inte så förenklat som att det är klubbar som vill spela utan publik och SEF och förbundet som bestämmer när man kan göra det. På inrådan av vilka det nu är som ger grönt ljus för det. Utan det finns ju så jävla många andra faktorer i det här. Discovery än. Sponsorer. Alltså, som har gått in i klubbarna med sina pengar. Medlemmarna, supportrarna som, alltså, du vet.
Finns en del force majeure i kontrakt nu som kommer att kicka in.
Jag är helt övertygad om också att väldigt många klubbar kommer stå och falla med generositeten och givmildheten från sina supportrar. Inte bara hoppas på att det kommer simma in ganska så rejäla likvida medel för att hålla sig flytande från dem, utan också räkna med det. Ja. Alltså, hatten av för alla supportrar och alla initiativ som nu görs. Man skramlar och man tittar på, var det, Björklöven sålde väl över 20 000 biljetter till en match som inte spelades, och man köpte,
AIK sålde 12 000 också. Ja. Alltså så här, AIK hockey alltså.
Och folk köpte virtuella popcorn och kaffe
att,
och så,
alltså, ja, så här. Och jag tror att det är väldigt många klubbar som liksom kommer att ha krisplaner presenterade inom en snar framtid, för att de allsvenska klubbarna kan inte överleva.
Och jag vill bara att vi kommer ihåg allihopa, när supportrar får skit för andra saker, när man har gjort någonting som inte överensstämmer med ens egna värderingar, eller man tycker att vad fan ska det brännas någon jävla bengal för, va? Och så blir det uppskjuten avspark eller läktare.
Det är ganska tydligt i sådana här tider vilka det är som är fotbollen.
Exakt, det är ingenting det jag menar. Det kan låta som en klyscha. Kom ihåg här nu vilka det är som i väldigt hög utsträckning kommer hålla jobb vid liv, som kommer hålla klubbarna flytande, som kommer visa vad klubbarna betyder för dem. Och att det i slutändan är det som
supportrarna kommer rädda allsvenskan och klubbarna.
Och det ska inte glömmas av.
Nej.
på ett halvår och sen så
när ni
har
en banger och kör, ska dödförklara fotbollen, ja. då kanske ni kan tänka till två gånger.
Eller kollektiva bestraffningar i form av tomma läktare.
Och då tänker många så här, jo men man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är väl inget bra med banger, men man kan ändå liksom gilla supporterkulturen. Nej, det kan man nog inte.
Nej, alltså, exakt. Det är snarare den andra sidan som har svårt att hålla två tankar i luften samtidigt. Så att, det kan vara bra att ha med sig in här.
Bra att hålla en stor tanke i huvudet under hela den här tiden.
Ja. Men framförallt så är det bra att ha med sig det här in i de svåra dagarna, veckorna, förmodligen månaderna som är framför oss.
Ja, det kommer hända mycket. Men jag tycker att vi gör nu, Gusten, det är att vi ringer för Fribben.
Ja.
Tjena!
Du var ute med superproducent igår, Thomas, va?
Oh ja. Fan, han är törstig nu, Kimpa. Alltså, nybliven singel.
Man ska passa sig för skilsmässostruparna.
Ja, det ska man göra.
Ringer man ju dig, Thomas, inte?
Man har ju ingenting att sätta emot, liksom.
I skilsmässostruparna är och det torrt. Ett gammalt djungelordspråk.
Ja, verkligen. Du, går för bara bäddsoffer?
Ja, jag ska dit här om en stund. Du får väl se.
Är det tuffa tider?
Ja, det är klart det. Det kommer nog bli jobbiga månader, tror jag. Men det reder vi nog ut.
Hur låter krisplanen?
Ja, men jag är glad att jag är fotbollsspelare nu, faktiskt.
Får ju sälja skyltexen och grejer.
Ja, jo, men så.
Men vänta här nu, vadå glad att du är fotbollsspelare? De börjar väl permittera fotbollsspelare snart? Eller hur ligger det till med det där?
Ja, det är väl lite omöjligt. Men där är vi inte än, eller vad?
Ja, det är
så jag har väl några månader här kvar.
Men jag menar, du måste ju stå högst upp på listan hos Sonny när man ser över truppen. Vem man kan skicka ut på andra gig och uppdrag inom klubben?
Jag tror jag skickar mig tidigt. Alltså, tänk dig en 6 månaders försäsong. Då vet du fan hur läget är rent fotbollsmässigt.
Vad är status annars i Häcken? Vad gör ni?
Nej, men vi har tränat den här veckan. Vi samlas på våra vida nu. Eller man ska vara klar för träning 10.30. Sen får man göra vad man vill innan det. Om man vill byta om hemma eller om man kommer in snabbt och byter om i omklädningsrummet.
Man har ju läst om säkerhetsavstånd i samhället på bussar och på möten och alltihopa. Det är ingenting som Häcken kör, säkerhetsavstånd på träningarna?
Nej, så kör vi inte. Vi har ju Jönköping Södra nu på lördag 3x45. Oj.
Vad tycker du om
3x45?
Vad tycker du om matchupplägget 3x45?
Ja, det är inte så att det spritter i benen kanske, men det är...
Alltså,
vem kom på idén? Vem fan kom på idén?
32 minuten får ju en helt ny innebörd i 3x45. Det är långt kvar i 32.
Ja, men nu är det del som är hemma och sådär också. Så jag vet inte fan om det blir 3x45. Jag kan tänka, men det brukar jag alltid säga så. Sen blir det ändå 2x45 när jag kör igång.
Men alltså, rent konkret så skulle ni ha spelat cupkvartsfinal förra helgen. Ni har J Södra i 3x45 här i helgen. Vad vet ni mer om liksom framtiden konkret? Eller tar man vecka för vecka?
Ja, det kan vi göra. Vi vet ju inte mer än vad ni vet. Eller man får läsa det via media. Om man har de här snacken så tar det ju en kvart och ser det ut i någon tidning. Så vi går ju på det som sägs bara. Men det är väl oklart hur det kommer att bli.
Jag frågade Lars-Christer Olsson igår, alltså ordföranden i SEF, om det var enighet som rådde kring mötet här vad gäller den svenska säsongstarten. För jag tänkte att kanske ändå att Häcken är det enda laget som säger: vadå, vi kan väl köra igång utan publik? Det gör vi för fan inget.
Vad gnäller alla om?
Exakt. Välkomna till vår verklighet. Ja.
Nej, vi har börjat bli starka nu. Det är klart att vi ska spela med publik. Men vi får ju se, det går ju nog inte att skjuta det så mycket längre än till juni.
Nej, exakt. Alltså, någonstans måste man ju få ihop ett spelår i kalendern.
Ja, jag hörde att någon slags beslut skulle komma idag kring det. Att de har haft möten igår och det har kommit uppgifter nu. Jag såg Anel Avdic på Expressen skrev att man skulle dra igång då i juni, att han hade fått uppgifter om det. Mina uppgifter säger 1 juli.
Mm.
Och ett annat gammalt djungelordspråk, det är att när Wilbur José sitter på uppgifter så brukar de sällan stämma.
Han Alltså nu vet man att det börjar i juni.
Exakt. Då kan vi klubba juni. Om Wilbur José har första juli, då siktar vi andra in oss på 10 juni.
Det var ju som när jag breakade här att Ragnik var klar för Milan. Man vet att den dealen spricker.
Nej, det tror jag inte. Däremot så är det ju liksom så här, det är ju i alla avseenden nya givar som har delats ut i och med coronaviruset. Så att skulle det nu inte bli Ralf Ragnik till Milan,
så är det coronats fel.
Så har du ju alltid corona-exiten
att skylla på.
Smita in igenom. Så är det. Men du, det har ju börjat liksom i alla fall läggas upp på bordet någon slags så här, nu har vi chansen att gå över till höst, vår. Vad är dina 50 öre kring en höst-vårlösning?
Nej, det tror jag att det kommer ske.
Du är inte dundersugen på understället?
Eller jag vet inte. Nej, men jag har svårt att se att det kommer. Jag har knappt bra gräsplan i september liksom.
Samtidigt, lediga somrar. Par veckor med familjen.
Det har de ju ändå allsvenskan. De är ju ledigt i juli. Eller nej, juni. Så det är ju mästerskapsår varannat år också. Då är sådana som Fribben och övriga lediga.
Men vad fan har du att säga om truppen annars då? Det har ju hänt en del grejer. Paulinho lämnade ju i och för sig redan i höstas. Men han gick till Bayern. In kom Alexander Söderlund. Hur fan har Norrbaggen... hur har hans första tid varit?
Ja, men de har börjat bra tycker jag, alla de nya. Både han och finnen där har vi också en...
Vad är det, Tominen?
Ja, så att de har sett bra ut i kuppen. Har inte blivit några mål än, men det får de hålla på.
Vad är det för ålder på Tominen? Är han också lite äldre?
Höfter 28 kanske.
Ja, okej, ja, men då är det ändå 90-talist. Det är inte alltid Sonny bläddrar i de kategorierna när det ska värvas. Men börjar man med börjar personnumret med en 8, då vet man att man är aktuell.
Ja, nu vill jag ju hem Lille från Grekland.
Ja.
Vad tror du om det då?
Ja, det hade ju nog varit omöjligt nu i och med att han har varit så het senaste månaderna. Men nu när han inte spelar på ett tag här, så är det nog läge att slå han en signal.
Men du... Kan du bjuda på vad Sonny sa i höstas när du uppade förslaget då?
Ja, det är att han vill ha lite för mycket pengar för sin ålder.
Och vad sa Sonny då? Erik, jag har inte de pengarna.
Det går inte. Jag gillar Daniel. Men det är omöjligt.
Jag har inte de pengarna. Nej, fan, jag älskar Sonny alltså.
Ja, det är bra.
Du, jag tänker som inrikeskorrespondent här, tillika jämnårig med den här trojkan som diskuterades flitigt igår när då UEFAs besked kom att EM skjuts upp ett år, så var ju samtliga då Andreas Granqvist, Sebastian Larsson och Marcus Berg. Eller Marcus Berg har varit ganska dämpad just kring den nya given. Men alla då gick ut med att vad fan, vi knyter näven och fortsätter i landslaget ett år till och siktar på EM 2021. Hur bedömer du sannolikheten att Granen startar en EM-premiär juni 2021?
Ja, det minskar ju helt klart. Han ska ju först lösa 30 allsvenska omgångar på 5 månader.
Så är det.
Så att, ja, nej, men det är klart att i den åldern så är det klart att det minskar. Men ja, vi får väl se. Det är nog ingen idé att spekulera i det nu.
Sebbe Larsson har man väl ändå godare hopp kring?
Helt klart.
Och Marcus Berg?
Det har jag ingen aning om hans status är ut.
Det är så jävla mycket som kan hända också.
Är han,
men han är inrikeskorrespondent, inte utrikeskorrespondent.
Han är Krasnodar. Ja.
Nej, men man vet ju inte vad som händer på ett år. Jag menar, så här, nu är inför det EM:et som skulle ha spelat, så är Quaison stekhet och Alexander Isak ser skitbra ut och alla vill ha in dem i elvan. Och så Kulusevski, liksom, vad händer på ett år? Det kan hända mycket som helst. Alltså, förra sommaren så visste ju ingen i Sverige vem Dejan Kulusevski var, även om han hade debuterat i Atalanta. Alltså, och sen så det genombrottet, vad fan händer? Det är alltså på ett år, kan det hända hur mycket som helst.
De tre är ju bara bra att det är ett år till, tror jag. För att de kommer bli ännu bättre.
Ja, men jag menar det.
Exakt. Samtidigt så tror jag att är man född 85-86, alltså är man 34-35-36 år gammal, alltså då är ju ett år... Det är ju ganska lång tid.
Mm. Jo, det är det ju. Vad säger inrikeskorrespondenter annars om Roberto Mancinis uttalande här nu? Att om man hade spelat EM, säger han tydligt, då hade Italien vunnit. Vad tycker du om det?
Nej, men jag har inga åsikter om det heller egentligen. Jag håller mig till...
Till inrikes? Ja, det är rätt, det är rätt. Ja, men jag kan tycka att det är lite magstarkt.
Men säkert alltså.
Ja, men jag kan tycka att det är lite magstarkt nu när EM inte blir av. Då går man och utropar sig som segrare.
Ja, eller gör man helt rätt i det.
Ja, det kanske är det man ska göra.
Fast kanske ska då Fribben ta position och gå ut medialt här och säga om kuppen hade spelat som utsatt, ja, så hade vi vunnit.
Exakt.
I år igen.
Exakt, dunderläge.
Ja, men det är jag faktiskt ganska övertygad om.
Men ska du quota dig själv på det då? Så får Fotbollskanalen och Sportexpressen någonting att rubba med. Friberg kolon.
Om vi hade spelat Svenska Cupen så hade vi vunnit den.
Enkelt.
Om den hade spelats på utsatt tid som planerat så hade ni försvarat er titel.
Och nu, ja, definitivt. Nu läste jag att AIK får Europaplats om det inte blir någon cup.
Vad tycker du om det?
Ja, det så lär det väl bli.
Jo, alltså, men det var inte mycket till åsikt.
Nej, åsikten är att då blir det nog ingen cup.
Okay. Okay. Ja, men samtidigt, visst, jag kan ju förstå frustrationen och jag kan tycka att så här, vad fan, det ska vi spela om. Men om man inte kan spela om det så måste man ju på något sätt utse ett fjärde lag. Och då är det väl rimligt att man ger det till laget som kommer fyra i allsvenskan säsongen innan.
Samtidigt säger jag nu att vi hade ju vunnit cupen om vi hade spelat.
Häckens motdrag gentemot UEFA. Erik Friberg garanterar att vi hade vunnit cupen ändå. Jag ser framför mig hur det här blir lite rubriker här nu och att du kallas in på mötet till Sonny imorgon, Erik. Det var väl, var väl jävligt omöjligt.
De har något annat att tänka på Sonny nu.
Överlever Häcken annars eller?
Ja, men det är tuffa tider tror jag. Vet alla de här, alltså vi ska in sponsorpengar och sådär för företag som har det tufft och så är det Gotia. Kan nog också bli inställt. Men överlever gör väl. Alltså det har de väl byggt upp. De har ju byggt upp 80 miljoner som eget kapital. Men det får ju inte, det går fort.
Det gör ju det.
Det går jävligt fort att bli av med de pengarna. Men samtidigt är det nog andra lag som har det värre.
Tänker du på något speciellt lag eller? Nu när vi ändå är i rubriksvängar här.
Nej, men Östersund, det går ju, jag vet inte hur det är. De var tvungna att få ihop 20 miljoner innan juni, va?
Ja, 3 juni.
När de italienska lagen gick igenom ekonomiska stålbad på tidigt 2000-tal, Fiorentina gick i konkurs, andra lag med dem. Sen blev det aktuellt att då Roma och Lazio som hade enorma skulder skulle såklart också gå samma öde till mötes. Då gjorde man ju en lag i regeringen som hette Salva Calcio, Rädda fotbollen, så att man gick in liksom och lät dem fortsätta få elitlicens eller vad man säger i Italien och köra på. Kanske kan vara aktuellt, det kanske är det som räddar Östersund i slutändan.
Då,
den svenska Salva Calcio-lagen från regeringen.
En sån motion lär inte hejas på av de stora massorna.
Å andra sidan så
men det handlar om att rädda Östersund då.
Nej, men i slutändan så att de flyter bara med. Det man gör är ju att rädda Hammarby, AIK, Djurgården, IFK Göteborg, de stora klubbarna. Och sen så blir Östersund också räddade tack vare att man räddar hela fotbollen.
Ja, ja. Men vad gäller Östersund så frågade jag faktiskt Olof Lund igår om det här. Att kan det bli så? För jag tänkte att det här året kommer, hur den slutar, bli så speciellt för alla inblandade att det kanske blir någon slags så här, carte blanche från licensnämnden att hur än ekonomin ser ut så får alla förnyade elitlicens. Det blir liksom någon slags frisedel. Och att det då blir Östersunds räddning. Men då var Olof jävligt tydlig och sa till mig att nej, det här har ingenting att göra med den situationen som Östersund sitter i vad gäller att få ihop 20-21 miljoner innan 3 juni. Får man inte det, då konkar man oavsett vad som händer liksom under tävlingsåret 2020 och från licensnämnden.
Disclaimen, den svenska Salva Calcio-lagen från regeringen.
Ja, men, och då sa jag till Olof, okej, om det är 3 juni så talar ju väldigt mycket för, oavsett om vi ska gå på Wilbur Josés uppgifter på 1 juli eller på de mer troliga med säsongstart i mitten på juni, att Östersund är i konken 3 juni, alltså innan första matchen har spelats. Vad tycker du då, Fribben, att man ska ha för lösning till allsvenskan? Rullar man igång med 15 lag och får den fina serie B-lösningen att ett lag vilar varje omgång, eller tycker du att man ska fiska upp Brage och ha 16 gäng, eller vad tänker du, om du bara får spekulera fritt?
Alltså, som upplägget är nu så hade det väl varit drömupplägg att få bila här någon gång.
Vilken omgång ser du mest fram emot, Erik Friberg, Häcken? Ja, det är ju klart att det är omgången när man får vila. Den har man ringat in i kalendern.
Ja, nej, men det tror jag så lär det. Jag har fattat ens hur de kan, och alltså, det var ju märkligt från början att de ens får vara med nu.
Ja, men som Karl-Erik Nilsson och några andra sa, ibland blir det fel.
Det är nu sånt, går vi vidare.
Det är sånt som händer. Nu vänder vi blad.
Ja, men att han ska få in 20 miljoner till sommaren, det är ju helt omöjligt.
Ja, det hade ju varit extremt tufft en vanlig säsong när allsvenskan och kuppen startar på utsatt tid. Liksom. Ja, när det ser ut som det gör nu fram till och med 3 juni, så känns det ju helt, helt omöjligt.
Ja.
Vem stoppar det? Var får man 20 miljoner från så här års?
I coronatid här.
Vilken fotbollspodd tycker du är den sämsta i Sverige?
Alltså, det har ju startats en podd nu med Mattias Lyr och Patrik Ekvall som pratar om coronaläget i världen. Jag har inte lyssnat på den än, men plotten var ju helt klart dålig. Det är lite som de här, det är lite som vi har satt sändningar nu för tiden.
Nej, men
Gösterna?
Trailen till Vad är det som händer?
Ja.
Lockade väl inte till playtryck?
Nej, inte direkt.
Kan man väl?
Ja. Nej, men man får konsulta in sig lite där och komma med lite tips.
Mm.
Jag är ju faktiskt fel person att fråga, för jag lyssnar inte på några poddar. Så att...
Men du, om jag vänder på frågan då. Vem...
Skapar ingen rubrik direkt,
gubbar. Jag sågade precis mina vänner Mattias Lyr och Patrik Ekvall.
Ja, verkligen. Nu
käka får man lunch med Mattias Lyr här om några dagar. Den lär ju bli inställd.
Det kommer ju ett sms ikväll. Ja, ja. Thomas, det här trodde jag
inte.
Det
var väl onödigt.
Det där var väl jävligt onödigt.
Den är säkert skit på att inte lyssna på den.
Nej, men avslutningsvis då, så är det säkert många med mig som undrar hur mikrobryggeriet Bill Dale klarar sig i de här tiderna.
Det går nog rätt bra, tror jag.
Vad är företagsstrategin här nu i coronakrisen? Växlar ni upp eller tar ni fram någon special edition?
Ja, men det kommer ni hela tiden, men det är ju att bunkra.
Det gäller att bunkra. Det är ett bra budskap till alla lyssnare. Bunkra, ja. Bildale öl och köp en ny soffa. Bara bedsoffer.se, eller?
Ja.
Ja. Det måste ändå bli det starkaste budskapet från det här samtalet. Gå in på barabedsoffer.se, köp en soffa.
Verkligen.
Och tar du några fler helgpass här nu när matcherna ligger nere?
Ja, men vi kör ju. Jag
har
Jönköping
nu,
och så är det
Gais nästa vecka. Jo, men alltså, visst, 3x45 är lång tid, men spänn inte över hela helgen.
Ja, men jag kommer vara på platsen nere.
Du svassar runt mellan bäddsofforna på golvet på söndag.
Självklart.
Bra.
Härligt.
Uppmanar vi alla i riskgrupperna.
Har du någon rabattkod till våra lyssnare, eller?
Nej, det får jag bolla med Emil.
Ja, okej. Okay. Ja, det kan ju vara ett tips annars. Till nästa gång. Att tänka till kanske lite kring strategin, om det är lite tufft just nu och komma, när du sitter i Sveriges största fotbollspodd, att ha en liten kod med dig till nästa gång. Det är bara tips.
Annars så kan du ju inspireras av Johan Jureskog och Rolfs kök. Jag vet inte, såg du deras krisplan som de skickade ut i sociala medier igår? För 50 000, om man skickar över 50 lax på ett bräde, så får man en liten, alltså då får man sitt namn på en stol inne på Rolfs kök i ett år. Och så får man komma på deras tackbrunch, när nu den blir. Typ that's it. Kanske någonting för bara bäddsoffer. Skicka över 50 lax så får man liksom sitt namn inramat på väggen.
Ni döper om en soffa.
Exakt.
Till namn under ett år bara. Så återgår den.
Exakt.
Så återgår den till.
Den heter liksom Deluxe Super 8. Men under ett år så heter den bara Göran.
Jag gör det direkt. Wilbur José. Du, Friben, stort tack för att vi fick ringa och prata lite. Lycka till 3x45.
Exakt, kör hårt i 135 mot Isödra här nu.
Ja, tack snälla.
Ja. Hej, hej.
Hej.
Vi är denna vecka sponsrade av Urbanista.
Tänker folk städer, va?
Ja, det borde man göra. I detta urbana samhälle vi lever i.
Exakt. Jag bor i och för sig i Rönninge, men Urbanistas hörlurar funkar ju lika bra i orten, Gusten.
Ja, det gör de sannoliken. Ja. Det är hörlurar och högtalare vi pratar om. Yes. För er som inte är bekanta med Urbanista så tycker jag att urbanista.com är en måste-destination redan nu.
Ja, de erbjuder produkter med en unik design, för det tycker jag är viktigt när man ska ha hörlurar, att man är lite cool och snygg, och det är ju definitivt Urbanista. De finns online i över 20 000 butiker i 80 länder runt om i världen. Ja, men det hör ju Gusten, det här breder ut sig. Mm. Urbanista, de är högtalare, de är hörlurar och de är över hela världen.
Det är en skandinavisk design och en funktionalitet anpassad för ett liv i rörelse.
Ja, och då kan du tittar skeptiskt och tänker att den där kroppen rör sig inte. Jag har käkat nya pjuck häromdagen. Och nu när min hosta är över så ska jag ge mig ut i löparspåren. Och vad passar inte bättre då än ett par Athens-lurar, Gusten? Det är alltså Bluetooth-lurar. Små rackare som du bara liksom ploppar in i örat och som är gjorda för att springa med. Det finns ju en del sådana här sladdlösa som folk går omkring med som man dock inte kan träna i. Eller det funkar inte speciellt bra, de ploppar ur och så. Men de här är klockrena. Athens, det är min rekommendation. Mm. Och nu dessutom 25% rabatt.
Med koden TUTTOBALUTTO på urbanista.com. Ska vi ta en bokstavering för de som skippade engelska lektionerna?
Eller? Urbanista.
Ja. Ja. Borde man ändå greppa.
Ja, det borde man
greppa. Urbanista.
Ja, jag tror inte det behövs.
Kom med C.
Ja, de kommer fortsätta vara med här i podden. Så att jag tror inte att vi behöver bokstavera framöver. Koden TUTTOBALUTTO 25%. Den gäller fram till 12 april. Passa på!
Vi säger stort tack till Urbanista som är med och möjliggör TUTTOBALUTTO.
Stort tack.
Ska vi kanske efterlysa en inrikeskorrespondent jingel?
Ja.
Vi har ju en väldigt härlig och bra jingel till utrikeskorrespondenten som superproducent Kim Wirsén fick damma av här i senaste avsnittet.
Det var glad.
Det var väldigt glad. Det vore ju kul om vi nu kommer lyfta luren lite oftare. Mm. Och det är väl ganska troligt att vi lär göra under de här coronatiderna till Fribben. Och då vore det väl väldigt härligt om någon kreativ lyssnare hade kunnat bidra med en inrikeskorrjingel. Antingen så går man då på Dannes jingle som inspiration och liksom gör något liknande. Kanske kör man Ghostbusters även på Fribbens.
Ingen aning, alltså det här lämnar vi till er.
Eller
lyssnare.
Så går man åt rakt motsatt håll och så vidare. Och så vidare. Så att, skicka era bidrag till oss på totobalotto@gmail.com. Mm. Alltid öppet där, va?
Lyssna, i såna här tider så vill man ju vara lite kreativ. En gång i tiden gjorde vi Calciomania, då pratade vi om Hall of Fame och så valde vi in spelare i Hall of Fame som vi tyckte förtjänade det. Där vi gick kanske lite mer på djupet kring en spelare. Det här har vi diskuterat i Toto sinsemellan, du och jag, Gusten. Fan, det kanske är någonting vi ska göra och ha som stående inslag. Och i dessa tider så funkar det perfekt. Därför har vi då valt varsin spelare i det här avsnittet som vi tycker förtjänar att lyfta, som kanske inte får den credden, eller man kanske inte minns dem som man borde göra. Som vi har stora härliga fotbollsspelare.
Vi har väl arbetsnamn jobbat med Never Forget som ett samlingsnamn för det här segmentet. Mm. Du fiskar upp en spelare eller ledare från liksom brunnen av de bortglömda. Och jag gör samma sak. Och så kanske vi gör det i varje avsnitt framöver ett tag här nu. Eller vartannat avsnitt. Eller när vi nu känner för det. Så att never forget. Vem får vi aldrig glömma? Som har börjat glömmas av.
Jo, men jag tycker att en gammal Milan-spelare förtjänar att lyftas. Det var en gång i tiden den absolut bästa fotbollsspelaren i världen. I alla fall så pratade man om honom. Han blev den dyraste spelaren någonsin. När han såldes då från Torino till Silvio Berlusconis Milan för 18,5 miljarder lire. Hur mycket pengar är det då, Gustav?
Satan vad man har tappat lireuträkningen. Ja,
13 miljoner pund har man räknat om det till. Vi pratar 1992. Det blev till slut bara 13 A-landskamper för Italien. Det blev ingen monsterkarriär. Han hade en karriär och den var väl inte dålig. Men en väldigt tragisk händelse fick Gianluigi Lentini att tvingas bromsa karriären. Har du koll på Lentini?
Gigi Lentini är ju han är ju före min tid. Mm. Och han uträttade ju för lite rent sportsligt i Milan för att hans liksom gärning skulle eka i många år efteråt. Mm. Så känner jag.
Mm. Ja, men han var ju alltså stor, stark, fysisk, men med fantastiska fötter. Så han var ju en tidig, vad ska man säga, Patrick Vieira eller
en alltså, dynamo.
Så här, ja, exakt, en dynamo, en komplett mittfältare som egentligen liksom, när han kom fram framförallt liksom pratades om som en teknisk spelare. Man hade alltid det där andra också. Han hade ett bra skott till exempel och otrolig spelintelligens såklart. Så otrolig spelare. Men vet du vad som hände då med den god?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Yeah. Gianluigi Lentini.
Nej, däremot så undrar jag bara innan du kommer dit. Mm. Vad blev han då en del av Capellos Milan? För att Capello tog väl över efter Sacchi i den skarven där, va?
Ja, ja men det stämmer. Alltså Fabio Capelli tog väl över 93 någonstans?
Ja, typ.
Ja, där omkring. Han har också sagt att han var den största talangen som han har tränat. Han var stark, snabb, fysisk, riktigt, riktigt bra. Men det som hände var att han krockade med sin Porsche. Körde med, alltså han hade fått punka. Körde med det här lilldäcket, du vet, som du slänger på. Som du max får köra typ 60-70 med. Ja,
skottkörde däcket.
Ja, problemet var att han körde 180. Och vad hände då? Jo, tappade däcket, smällde rätt in i ett träd och han låg i koma i flera dagar. Han tappade syn sen, som blev bestående. Men som många liksom har sagt i efterhand, han kom aldrig tillbaka. Det var någonting med hans sätt att röra sig på planen som man nästan liksom, du och jag kan se. Om vi ser matcher tidigt, Lentini, och sen han spelar i Torino, som han liksom gör helt okej och är en bra, viktig spelare för Torino. Men det är inte, han blev aldrig den stora, fantastiska spelaren som alla förväntade sig att han skulle bli.
Var han full eller påverkad?
Nej,
eller var han bara dum i huvudet?
Nej, det var bara dumt.
Jo, men alltså, vem trycker upp bilen i, vad sa du, 100?
Ja, jag tror att det är fastställt att han körde 170 eller någonting.
Vem trycker upp bilen i 170 blås när man har ett skottkärre hjul?
Ja. Nej, det var lite onödigt. Men jag tycker inte vi ska fokusera så mycket på det. Utan vi ska fokusera på att hylla denna fantastiska spelare.
Häpnadsväckande dumt.
Jo, det är det väl. Men som sagt,
och när sker det här då? 90...
Det här sker då 93 i augusti. Så att,
han
hade varit på preseason i Genoa. Och så skulle han köra tillbaka från Genoa. Han fick ju bland annat skallfrakturer, alltså han var nära att dö.
Men så att han var ett år i Milan bara? Alltså innan det här?
Precis, han kom till Milan 92, ja. Så att, det här var ju bara en säsong, ja.
Och sen blev det aldrig... Det blev aldrig något mer.
Nej, men han fortsatte ju spela. Gick sen, försökte komma tillbaka i Milan. Han gjorde ju matcher, men han blev ju aldrig så bra som han förväntade sig. Sen så blev det Atalanta och så blev det Torino och Cosenza. Så här. Han var ju en Serie A-spelare som han förhöll sig till såklart. Men vi pratar ju om en talang som redan hade blommat ut och som redan hade fått sitt stora break, och som jag säger, han var den dyraste spelaren någonsin när han gick till Milan för 13 miljoner pund.
Hur gammal var han när han gick till Milan?
Han är född 69, så han var 23 bast.
Vi hade ju en upplagd mall här för våra Never Forget-spelare som vi skulle förhålla oss till. Känslan är att du tog en öl för mycket istället med producent Kimi Kjell igår, och sen gick du till La Ragazza och hade en pankväll, och nu så kör du lite... Du tar Lentini på volley här.
Vill du? Ja, volley och volley. Alltså, jag kan ju Lentini. Det finns ingen anledning för mig att läsa på kring honom. Det är min gubbe, va? Och alltid varit.
Ja, vad sa du? Han född 60?
69,
så att han är 23 bara.
Precis.
När han går till Milan. Och han smäller när han är 24. Och han liksom åstadkomma någonting i Torino under de säsongerna, eller
absolut,
var det lite typ, ifall Belotti hade lämnat Torino i sommar, så hade ju inte Belotti han hade ju inte kommit ihåg för sin Torino-tid i form av någon framgång.
Nej, men han kom, alltså Torino-support, för Torino-supporten så är han lite av en legendar. Han var bra i Torino, han var en viktig spelare, plus att det var i Torino som han breakade.
Men de vann inget, alltså det är det, men jag menar.
Nej, alltså han vann ju med Milan, alltså för att han var med i truppen. Men han breakade ju tidigt, han var bara 17 bast när han slog igenom i Torino. Sen så gjorde han, alltså det var 86, sen gjorde han ju flera säsonger fram till 92 när han blev såld. 111 matcher för Torino, sen så kom han till Milan.
Vad gör han idag då?
Ja, men han är ju född i Carmagnola. Vi pratade Piemonte, va, Gustens, nordvästra Italien. Mm. Så efter karriären så flyttar han hem till Carmagnola. Lever ett stilla liv. Och gissa vad han pysslar med. Nej, det kan du inte gissa.
Kan han vara...
honungsproducent.
Svårt. Aha. Svårt att gissa rätt.
Det är rätt svårt, eller
hur? Ja.
Så nu sysslar han... Nu är han i honungsbranschen, va?
Okej.
Okay. Men Gigi Lentini...
Gigi Lentini.
Väl värd detta lilla utrymme i Toto Balotto. Vi ska komma ihåg honom.
Ja,
eller hur?
Det tycker jag.
Pepsi Can Balance rullar på, Gusten. Själv sitter och sipprar på en Pepsi Max. Det hade du inte kunnat tro, va?
Som vanligt.
Jajamensan, ja.
Den där kroppen behandlar du som ett tempel.
Ja, men så är det. Och det är ju faktiskt ett nyårslöfte också. Jag ska dricka mer Pepsi än vad jag någonsin har gjort tidigare under 2020. Och det är många som hakar på. Det glädjer mig.
Vi kör ju Carl Jan nyårslöftet,
ja, exakt,
varje år. Mer Pepsi i år än föregående år.
Jajamensan.
Men hörni, vad gäller tävlingen som vi har kört tillsammans med Pepsi, alltså Pepsi Can Balance, ni har sett våra otroliga balansakter i våra sociala medier. Svanus försökte med någon deppig historia på foten, gick så där.
Låt oss inte prata om det.
Ni har sett Mohamed Salah, Messi, Pogba och så vidare, ja, göra helt otroliga saker.
Johannes Pettersson. Alltså han går ju i bräschen verkligen.
Kör på i hashtag Pepsi Can Balance. Nej, men vi har ju dunkat på den tävlingen här senaste tiden mot då crescendot, finalen i Champions League i slutet på maj. Ja. Men som alla vet, coronaviruset ville annat med denna internationella fotbollssäsong. Så att Pepsi har här en hälsning. Deras främsta prioritering är hälsan och säkerheten för alla konsumenter, fans, spelare och personal. Och vi stödjer UEFAs beslut att prioritera detta. Som stolt partner ser vi fram emot återupptagandet av den fantastiska turneringen Champions League när det väl sker. Men förändringarna som har skett, som alla är med på, som ingen har missat, har gjort att vi får helt enkelt revidera första priset.
Ja, men nu är det många som tänker sig, nu blir det inget första pris. Gud vad tråkigt, det blir ingen Champions League. Ajaja! Klart att det blir ett första pris. Berätta, Gusten.
Men vi skickar in en värsting-tv från Samsung i potten. Det har pratats om 62 tum. Mm. Vissa gör gällande att det handlar om ännu fler tum än så. Vi vet inte riktigt.
Nej.
Men det är en värsting-tv från Samsung är en värsting-tv från Samsung. Och visst, är Champions League-final på plats. Det är klart att det är en mäktig
upplevelse. Jag tar hellre tvn.
Men... den består inte dagen efter.
Så är det.
Däremot, värsting-tv från Samsung. Den står där och glittrar även dagen efter Champions League-finalen när den nu spelas. Mm. Så att fortsätt skicka in era bidrag i hashtag PepsiCanBalance. Släng på hashtaggen TotoPepsi också så missar vi ingenting. Och sen så låter ni kreativiteten flöda. Vi säger stort tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Toto Balotto, men också för att ni är så på tå i dessa coronatider.
Stort tack.
En annan spelare som vi ska komma ihåg, never forget, får aldrig glömma, det är Chris Sutton.
Ja, nej, det är sant.
Vem är Chris Sutton för dig?
Chris Sutton, jag tänker på Celtic, jag tänker på en stor stark målskytt, jag tänker på polare med Henke, typ sådana grejer.
Tänker du att det var en nykterist eller tänker du att han var stark på julfesterna?
Stark på julfesterna. Chris Sutton känns som en som gick i bräschen.
Han spottar inte i glaset när det väl var julpipa. Nej, det är nog en korrekt bedömning.
Jag kan tänka
mig
att Chris Sutton idag inte säljer honung.
Exakt. Nej, men vi kan ta det här från början. Chris Sutton, han föddes i Nottingham 1973. Kom fram i Norwich i slutet på 80-talet, tidigt 90-tal. Och när han lämnade Norwich 1994 och gick till Blackburn Rovers så blev han den dyraste engelska spelaren genom tiderna. Han kostade då 5 miljoner pund. Så att fan vad högt de måste ha värderat sina italienska spelare. Om Lentini då gick för 13 miljoner pund 2 år tidigare.
Mm.
Satan du. Jag skulle säga att Chris Sutton peakade karriärsmässigt den efterföljande säsongen, nämligen 94-95. Och för er som kan ert Premier League så vet ni att det var säsongen då just Blackburn vann sin hittills enda Premier League-titel. Tredje ligatitel totalt, de har två ligatitlar från tidigt 1900-tal. Så att det här är ju Blackburns stora stund i den moderna fotbollshistorien. Och vem sprang han jämte på topp då tror du? Kommer du ihåg det? Kanske det nickstarkaste anfallspar som någonsin beträtt.
Det är ett anfallspar som inte finns längre. När man spelar med två nior. Fantastiskt, vilka tider det var.
De kallades SAS.
Berätta då.
Sutton and Shearer.
Såklart.
Alltså det jävla anfallsparet. Chris Sutton, Alan Shearer bombade tillsammans in 49 mål i Premier League när då Blackburn gick segrande. King Kenny Dalglish lyfte pokalen.
Det straffområdet ville man inte vara mittback i.
Nej, och han var ju en av de här gamla 80-tal, 90-tal i England anfallarna som var skolade som mittbackar, som blev anfallare i liksom 18 års åldern för att de var stora jävla vitvaror, starka på huvudet.
Ja, men upp med ponne på topp lite grann.
Ja, verkligen. Kanske är det det som ponne borde se över. Varför inte? Man ska bli anfallare.
Ja.
Chris Sutton var en av de första spelarna att pissa på den oskrivna regeln att spela tillbaka bollen vid skada borta mot Arsenal 1997 tror jag. Han gnuggade fram en hörna istället för att då skicka tillbaka bollen till Arsenal, och den här hörnan gjorde Blackburn mål på. Det här målet innebar att Arsenal förlorade sin Champions League-plats till Newcastle på målskillnad i den sista omgången. Så det här blev han ju verkligen liksom bespottad och hatad för, Chris Sutton. Men han skulle fortsätta pissa på domare och regler senare i karriären. Han var en riktig så här grisig vinnare. Kosta vad det kosta vill. Ibland så behöver man inte spela tillbaka bollen om man inte tycker att spelaren har gått ner för skada av rätt anledning. Det här pratade vi om med Fribbe, kommer ihåg det? I fallet då Häcken mot just Bayern på Tele 2 för två år sedan eller något. Mm. När Gilan Ahmad inte kastade tillbaka bollen till Häcken för att någon mittback hade gått ner för kramp.
Typisk diskussion som man inte kan hålla. För att det går inte att vara partisk i det här fallet.
Nej. Nej, men
det är du Bayern, ja, då står du på Gilles sida. Är du inte Bayern? Ja,
jo, precis.
Så. Jo, men du försvarar ju alltid dina spelare.
Exakt.
Det är bara, och ändå ska det diskuteras.
Det jag skulle referera till då var att Gille själv menade att jo, men det är ju vårt sätt att spela fotboll. Det är ju vår, liksom, det är vår förtjänst att en spelare har fått kramp.
Visst.
Så att varför ska vi straffas för att vi då tröttar ut motståndare?
Som sagt.
Ja. Hur som helst, Chris Sutton och Gille, de hade nog haft trevligt tillsammans.
Jag vet inte, tror jag.
Jo, men det tror jag ändå.
Det tror inte jag.
Åren efter ligatiteln med Blackburn Rovers blev inte speciellt lyckade. Det var väldigt mycket skador på Chris Sutton. Alan Shearer lämnade ju för sitt kära Newcastle. Och Blackburn åkte ur 1999. Då gick Chris Sutton till Chelsea. Men det här var en sällan skådad fiaskoartad sejour. 29 Premier League-matcher blev det säsongen 99-2000. Vet du hur många mål han gjorde på de här 29 matcherna?
Ett.
Ja, det gjorde han faktiskt. Så han skeppades iväg från Stamford Bridge till Celtic Park, och då teamade
då
han ju
jävlar
med Henke Larsson.
Alltså, och resten är historia.
Ja, men
eller?
Lite så, visst. John Hartson kom ju några säsonger senare och började kampera om de här anfallsplatserna, och jag vet att Martin O'Neill drog ner Chris Sutton på både mittfält och tillbaka till gamla ursprungs mittbackspositionen. Men det var ju tillsammans med Henke Larsson på topp som de firade väldigt stora triumfer. Tre ligatitlar, tre cuptitlar och UEFA Cup-final 2003 sticker ju ut. Det var instant impact direkt. Mål i sina första matcher, och bara 4 veckor in i Celtic-sessionen så gjorde han 2 mål i krossen av lokalrivalen Glasgow Rangers i 6-2 Old Firmet. Som det fortfarande
på den tiden
om.
Då Old Firm var den stora matchen för svenskar att åka till.
Exakt, jag menar när Micke Lustig stoltserar med, blev det 7 eller 8 raka ligatitlar i Celtic, så är ju det från en tid då Glasgow Rangers knappt var en konkurrent. Alltså det här är ju en tid, alltså Henkes ligatitlar och hans titlar med Celtic inhemskt. Ja, men det är ju, det är
på liv och
papper.
Död med, ja, mot Glasgow.
Så herregud, så att Chris Sutton är ju en legend i Glasgow. I alla fall i de grönvita delarna. fejdade ut i Birmingham och Aston Villa där han återförenades med Celtic-ikonen Martin O'Neill som då tränade Villa. Och hängde upp dojorna i björken 2007 efter att en hjärnskakning gjort hans syn nedsatt.
Lite Lentini då?
Mm, precis. Han gjorde dock en chockartad comeback i Roxham 5 år senare, 39 år gammal, tillsammans med sin son som spelade målvakt. Det stannade dock vid ett 30 minuter långt inhopp.
Det var bara för att han skulle lira med sonen.
Finns han i brottsregistret?
Definitivt.
Ja, det gör han. Han spottade en snubbe i ansiktet under ett krogbråk 2000. 300 pund i böter.
Ja, det ska han ha alltså. Det ska han fan ha.
Ja, visst. Men det rimmar ju med bilden man har av Chris Sutton. Mm.
Du kan dra av 300 pund på Östersund 11 lax.
Ja, det kan jag. Ja. Visst det. Visst det. Och det här handlar då om att Thomas spottade med ansiktet under våra events på Kung Karl.
Det var glansdagar.
För knappt 2 år sedan. Ja. Det blev bara 11 minuter i den engelska landslagströjan och de här skedde 1997. Han togs nämligen inte ut till VM 98 av förbundskapten Glenn Hoddle och vägrade då spela för England B. Kommer du ihåg 90-talet när det fanns B-landslag?
Ja.
Glenn Hoddle tyckte att Chris Sutton, han får känna på det i B-landslaget istället. Chris Sutton vägrade och efter det så tog Glenn Hoddle aldrig ut honom igen. Och när Glenn Hoddle sen försvann, ja, då hade också Chris Sutton blivit lite till åren och gått ner sig lite. Så att när Svennis tog över till exempel, då var det ju Michael Owen och andra spelartyper, Emil Heskey, Peter Crouch och så vidare. Så att det blev aldrig någon landslagskarriär för Chris Sutton, jävligt tråkigt. Och det tror jag också är en anledning till att väldigt många har glömt av honom som den stora anfallare han faktiskt var. Så ja, never forget Chris Sutton.
Chris Sutton och Gigi Lentini.
Mm, så är det. Som jag nämnde tidigare i avsnittet så körde vi ett extra insatt fotbollsonsdag special igår på Sportkanalen och C-more. Mm. Ambitionen är att fortsätta med de här sändningarna kommande onsdagar också. Så att håll utkik med era C-more-abonnemang när vi dyker upp i studion. Det finns ju dock väldigt mycket annat som inte är tablåbelagt utan som ligger där on demand vad gäller sportdokumentärer. Och i senaste avsnittet så flaggade jag ju för att jag skulle se den här nya Barca-dokumentären.
Ja, hur var den?
Den var faktiskt otrolig. Alltså, över alla förväntningar måste jag säga.
Vad jag såg, bara, jag har inte sett den än, men jag såg att det var starka röster som var med.
Ja, ja. Nej, men alltså,
det är inte så man har snackat med någon gammal Mattis så här, om Barca-tiden.
Nej,
det är toppnamn. Va?
Det är, alltså, de enda namnen som saknades hade väl varit José Mourinho och någon Real Madrid-spelare. Mm. Men eftersom det är väldigt mycket rivalitet, alltså de utgår ju väldigt mycket från främst då säsongen 2010-2011 i och med att själva grundprincipen i dokumentären är att Pep Guardiolas Barça pikade i Champions League-finalen 2011. Och då, kanske du minns, så slog de ju ut Real Madrid i semifinalen. Det var ju 4 El Clasico på typ 3 veckor, våren 2011 där. Och i och med att det blev så stökigt, Mourinho petade Tito Villanova i ögat och det var ju fullständig kaos på planen, så fattade jag att ingen Real Madrid-spelare kanske var så jävla sugen på att sätta sig ner och prata om det. Men det är alltså, det är Piqué, det är Messi, det är Busquets, det är Xavi, det är Iniesta, det är Victor Valdes, det är Dani Alves. Dani Alves är ett super bright och sympatisk i den här dokumentären, måste jag verkligen säga. Det är Juan Laporta, det är Jordi Cruyff, alltså Johan Cruyffs son, Fabio Capello som vi har pratat om, han är med. Jävligt roligt när han då i första halvlek redan, kommer du ihåg när Messi debuterar i Barsas A-lag? Det är väl augusti 2004?
Ja, jag tänkte säga det, ja.
Så är det ju en träningsmatch mellan Barcelona och Juventus. Det är en uppvisningsmatch på Camp Nou.
Audi Cup typ.
Ja, men typ. Alltså, så här, jag tror att den heter Gamper.
Ja.
Det spelas väl inte längre. Men då några år så spelades Gamper. Whatever that was.
Ja.
Messi fick i alla fall sin första start med A-laget. Och då var det ju liksom, det var Ronaldinho, det var Xavi och Puyol. Och det var ju riktiga gardet, men Messi, vad fan är det här? Mm. Och då säger, vad fan det nu var som berättade det? Hur som helst, de går fram till Vieira som är i Juventus då och säger att du, ta det jävligt lugnt med Messi. För det där kommer bli världens bästa spelare. Mm. Så att får inte för dig någonting. Nej. Här och lacka ur en någonting. Och sen så är det ju Messi show direkt. Och Capello går fram till Frank Rijkaard under första halvlek. Och där finns det bilder på och frågar. Du tror inte att jag kan låna den här spelaren den här säsongen? För att han är ju för ung för att spela med Barcas A-lag. Men den här spelaren, han hade gjort sig bra i Juventus. Jävligt kul, så att Capello är med också. Så jag tror att det ligger på 8,2-8,3 på IMDb. Mm. För alla som vet, IMDbs betygsskala, allt över 8 är ju dunder. Mm. I synnerhet när det kommer till liksom någonting så känsligt som sport. När det handlar om ett lag som Barcelona. Jag kan tänka mig hur många det är som är inne och sätter en etta i betyg. Mm. För att det är Barcelona och man gillar inte Barcelona eller man gillar inte Messi eller vad det nu kan vara. Men super sevärd verkligen. Så att gå in på C More och se den här dokumentären. Det tycker jag verkligen.
Ja, och på tal om att se, håll koll på Betssons live-tablå. Vi kommer såklart hjälpa dem på våra sociala medier att pusha ut den fotboll som faktiskt spelas. Såg att vitryska ligan skulle dra igång här. Får se om det är någonting som visas.
Bate Borisov skickade ut en speciell liksom så här pump it up video till säsongstarten.
Den var lite märklig. Men
fint så här års under våren i Vitryssland. Ja. Så jävla vackert ut.
Ja. Helt otroligt. Men håll koll på Betssons tablå för att de visar faktiskt en hel del fotboll, den som faktiskt spelas.
Precis, så att istället för att vi sitter och lovar att det ska spelas matcher på söndag och utgår från dem i tripplar och så vidare,
men det är lika
så är det bättre det. Att man tar det dag för dag in på Betsson, kolla hur tablån ser ut, kolla vad som streamas.
Så kommer det komma en liten trippel, det lovar vi.
Absolut. Däremot så måste jag bara säga, du kommer ihåg våra långtidare, specialare i Premier League?
Yes.
Har ju ett par som ser riktigt bra ut. Alltså, Chelsea över 17,5 olika målskyttar i Premier League.
Ja, hur går den egentligen?
15.
Oj, vilka är det som ska göra mål då?
Ross Barkley har inte gjort mål. Det finns ett par mittbackar som inte har gjort mål. Kutschuma, Christensen. Jag tänker hörner, fasta situationer. Alltså Kutschuma har väl en coast to coast i sig.
Definitivt.
Christensen ska kunna brunka in. Speciellt
slutet på säsongen. Ja. Fuck it all. Ja. Ta bollen, dra upp den i krysset.
Fuck it all. Länge sedan man hörde det uttrycket. Ross Barkley har ju... Alltså, han hittade ju formen rejält här nu innan säsongen trycktes på paus. Så att där har jag gott hopp. Och det räcker ju. Tre spelare till så sitter över 17,5.
Härligt att gnugga om Premier League när Premier League kommer igång.
Har ju även Watford flest utvisningar. De är delad ledning. Delad ledning. I och för sig med ganska många lag. Jag tror att det är en 5-6 lag som har tre röda kort. Men med tanke på Troy Deeney är tillbaka. Det börjar tajta till sig där i botten. De ligger pyrt till. Alltså, de har så många röda kvar i sig, tror jag. Så att som man jobbar fortsatt Premier League.
Ja, härligt.
Sett till våra långtider.
Du, vi har lovat att öppna frågelådan där avsnittet. Vi börjar bli långa. Ska vi öppna frågelådan lite grann så där på glänt och sen så kan vi återkomma till den på måndag?
Absolut. De här frågorna försvinner ju inte bara för att vi inte hinner med alla idag.
Agerar du programledare här?
Det kan jag göra. Ja. Det kan jag göra, absolut. Då säger vi helt enkelt så här.
Högt och lågt, skrev du, Gusten. Främst lågt, va?
Nej, inte nej, främst. Okay. Jag skrev högt och eventuellt en del lågt.
Jo, men jag menar på de frågor som har kommit in.
Okay.
Är främst lågt, eller?
Kenneth Spong undrar vad er take är på att även damen flyttas ett år för att inte krocka med herrarnas.
Men vad ska man göra?
Nej, men det, alltså,
de blir tvungna att skjuta på EM. Ja, då får ju allt annat skjutas också.
Och jag kan tycka att det är ledsamt att Nilla Fischer väljer att göra det till någon slags ojämlikhetsdiskussion. Alltså, det är inte herrarnas EM som flyttar på damernas, utan det är ett coronavirus.
Hon kan eventuellt ha en poäng när hon säger vad hade hänt i omvänt. Om det hade varit dam-EM som hade flyttats. Mm. Hade man då ruckat på herr-EM? Där har hon en poäng.
Fan, vad tyst jag blev.
Ja, där blev det tyst.
Rasmus Jonsheden, han skriver så här. Eftersom ni glömde Hakim Ziyech när ni diskuterade inåtbrytande vänsterfotare sist. Tror ni att han tar plats
inte.
I Chelsea? Jo, men det tror jag ändå vi gjorde. För att Ziyech tycker jag är ett bra jävla namn att bolla upp i den diskussionen.
Jo, det är det.
Tror du han, alltså så här, är det en spelare som går rakt in och höjer Chelsea?
Det tror jag.
Det tror jag också. Han visade ju klassen mot just Chelsea i höstas där, inte minst. Jag tror
det blir
att det är en kanonvärmning av Chelsea.
7,5 eller 8,5 i Fantasy Premier League.
Ja, 8.
8,
okay. 8 tror jag. Simon Ferreira undrar nycklarna till en bra Bolognese.
Jobba fond.
Mm-hmm. Vad har du den då?
vad jag har i...
I din fond?
Jobba den fonden, du behöver inte göra en egen fond. Liksom.
Men det gör ju du.
Jag gör en fond, ja definitivt, jag har i frysen. Men gör en, för ni kan ha vanlig kall fond till exempel. Valfritt märke, inte buljong utan jobba fond. Och sen så gör du den fondbaserad, inte tomatbaserad. Det är inte bara så att jag bara säger det, utan läser man den enda kokboken, den stora kokboken, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Det är alltså Artusi på 1800-talet som har skrivit den här kokboken tillsammans med sin kokerska. Alltså vetenskapen i köket och konsten att äta bra. Där är han väldigt tydlig med att det handlar om fond i bolognese och ingen tomat.
Daniel Hidgård, han undrar bästa köpet i Championship Manager genom tiderna. Mike Duff, säger jag bara. Om man spelar 0-1-0-2. Mike Duff från Cheltenham. Han ligger där ute till höger och prenumererar på åttor och nior. Tacka mig sen. Hugo Ekelund, han undrar om vi tror att det är svårare att slå igenom som målvakt än på någon annan position. Sällan man ger en lovande målvaktstalang 10 minuter i slutet av matchen. Liksom.
Men det är annorlunda. Det går nog inte att jämföra riktigt på det sättet. Men det är klart, han har en poäng.
Ja, men så det tror jag verkligen är sant. Dels också för
å andra sidan är inte konkurrensen lika hård som på en mittfältsposition till exempel.
Nej, men dels så får du ju väldigt sällan chansen att visa upp dig. Och sen så är det ju mycket oftare så att lag och tränare drar sig för att ha en ung, talangfull men också oprövad målvakt på plan. Än att ha det på ett yttermitt fält.
Men
eller?
Det kan jag säga. Har du en dotter med lite skills så ska du ju verkligen träna henne till att bli en målvakt. Har du en orädd dotter som är 7 år, då är det bara att gå all in. För det finns fan inga målvakter på tjejsidan. Eller väldigt få finns.
Filip Lantz, känner vi väl. Var med oss i Leeds. Han undrar nu när EM är uppskjutet ett år, vilka vi tror lämnar landslaget, vilken startelva vi vill se och vilka vi tror har bäst chans att spela sig in i laget med ett år kvar. Finns det någon joker som ni kan se det? Jag sa ju i sändningen igår att jag tror att Jordan Larsson har chansen att ge sig ut här i vänsterfil och brotta sig in i en diskussion. För att han hade absolut inte varit med i en EM-trupp nu. Men fortsätter han på inslagen väg och börjar göra mål på löpande band. Och
alltså... Ja, men det krävs att han gör det såklart också. Men det finns ju framförallt en spelare som inte gråter över ett uppskjutet EM.
Mm, det är Viktor Claesson.
Ja.
Ja. Ja, men så är det ju, absolut. Men just för att återgå till Jordan Larsson så tror jag att det dessutom är så att alltså, vad talar för att John Guidettis status ska vara lika hög eller högre om ett drygt år.
Ja, men det är klart en poäng.
Visst, det finns möjligheter till det. Han har chansen att byta klubb i sommar och hamna helt rätt och jacka upp sin aktie. Det säger jag inte är omöjligt, men jag tror att det är favorit på att han kommer ännu längre ifrån en truppplats och speltid i landslaget. Marcus Berg, ja, han var en av dem som aviserade att EM blir sista showen med gänget. Ska han avsluta karriären utomlands och vända hemåt? Har han ett år till i sig? Vem vet? Sebastian Andersson, jättetungt för honom att EM skjuts upp i och med att han är i toppslag.
Ja.
Jag har nog svårt att se honom liksom upprepa en sån här säsong och vara lika. Du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar. Det är några spelare som verkligen upplever sin topp här nu och Sebastian Andersson är en.
Ja. Så att Jordan Larsson tror jag, han kommer brottas in i alla fall diskussionen.
Härligt.
Om en EM-plats. Sen så, ja jag vet inte, finns det några spelare? Det är väl Darijan Bojanic, gjorde ju en otroligt bra säsong i fjol. Kacaniklić har ju, alltså Kacaniklić och Tankovic pratar ju väldigt många om sett till deras poängproduktion. Men där är ju också konkurrensen mördande. Från Emil Forsberg och Kulusevski och Quaison och Alexander Isak ska in på något sätt i startelvan, vad det lider. Och så vidare och så vidare. Men i Bojanic fall så finns det ju då, alltså det finns ju gnuggare, Gustav Svensson-typerna. Det finns Sebastian Larsson som fyller 35 i år, 36 nästa år. Albin som självklart är given tillsammans med Kristoffer Olsson. Men jag tror nog att Bojanic fjolårssäsong adderat med hans januariturné här och väldigt goda vitsord från Janne är en sån spelare som nog kan
liten joker.
Han kan ta sig in i diskussionen, absolut.
Härligt.
Har du någon egen tanke?
Nej, ingen.
Ja, men någon jävla tanke har du.
Nej, jag tror ju...
Vad tänker du om granen då?
Jag pratade kan lägga ner.
Olof Lund, han sa vi utökade vårt Lewicki-bett igår. Du kommer ihåg att vi hade 100 spänn på Lewicki i EM-truppen eller inte? Nu utökar vi.
Kvitt eller dubbelt eller?
Ja, eller liksom en sidosås. Ja. 100 kronor på granen i EM-truppen också.
Okay.
För att han sa, ingen snack, han kommer vara med. Jag sa, det går inte.
Säga, ingen snack, han kommer försöka att vara med. Frågan om han platsar.
Han måste ju såklart säga som han gjorde. Alltså medialt, när EM skjuts upp. Att jag siktar på att vara med. Annars så diskar han
eller
sig själv.
Kan han vara i VM 2018-form? Ja, då är han varmt välkommen att vara med i min EM-trupp.
Jo, men hur troligt är det då?
Jag vet inte.
Tre år senare.
Det vet jag.
Jobbig fjolårssäsong.
Jo, men han har ju alltså, jobbig fjolårssäsong. Fysiken var inte riktigt med honom heller. Om han kan träna bättre, och jag tror i hans fall, jag bara spekulerar fritt här, äta bättre, så tror jag att han kan komma i en ganska bra slag. Fina fria spekulerandet kring granens kostvanor.
Ja, får man säga. Alexander Östling, hur många har Thomas legat med?
Jag vet fan inte. En, min fru.
Det var någon där som frågade vem, jag hittar inte frågan nu, men vilken italiensk spelare har legat med flest spelare?
Antonio Cassano.
Alltså Antonio Cassano har ju skickat ur sig siffran 3000.
Ja. Han sa också nu...
Tryck i den siffran.
Han sa också nyligen, han verkar vara en kåt rackare, att italienarna verkligen skulle stanna hemma och göra barn. Så mer eller mindre sedan, stanna hemma och knulla. Mm. Det är bra tillfälle nu.
Jag tror också att Cassano skickade ur sig siffran 3000 när han typ var så här 25.
Ja, det var väl
24.
Det.
Ja. Ja, det är nog många som har delat säng mycket på fotboll i Bari, ja, med Cassano.
Jo, han fick nog ligga mer på fotbollstalangen än något annat.
Bungalow Bill frågar...
Fritt spekulerande igen.
Vad skulle ni prata om i det teoretiska fall att ni skulle prata om VSK? Och vad skulle ni exakt säga i detta teoretiska fall?
Jag skulle stanna och prata om sportchefen Robin Blomeva.
Ja, men alltså, man måste ju säga att ur ett personligt perspektiv så är ju VSK intressantare än på länge. Mm. Dels för att man är i Superettan. Det har man inte liksom skämt
ett
bort
steg
sig själva.
Från allsvenskan.
Exakt, man har inte skämt bort sig själva med en plats i elitfotbollen senaste decenniet. Dels är Robin Blomé sportchef, dels är Kalle Karlsson assisterande tränare.
Just det.
Dels så är Sean Sabetkar ny lagkapten, en mittback som jag hade väldigt ung i Bollstanäs 2013. Så att jag tycker att VSK känns spännande, och efter Vigge-miljonerna som väl ramlade in i ganska stridström för några år sedan, så finns det ju en framtid i VSK som jag tror är jävligt intressant. Kanske att man gick bort sig lite när man satsade på Mjällby. När man gick på Mjällbyspåret. Mm. Eller?
Ja, det är möjligt.
Det blev inte bra i alla fall.
Jag tror att Johannes Pettersson som just nu leder Pepsi Can Balance är målvaktstränare i VSK. Det skulle jag prata en del om.
Okej. Okay, ja. Mm. Nej, men...
Så ungdomar.
Som sagt, vi har ögonen på Västerås SK.
Det har vi.
Och... Det kommer att bli
ett litet öga har jag kanske på VSK.
Lilla getögat slängs ibland.
Så här.
Det är väl vad vi teoretiskt sett skulle svara på den teoretiska frågan om vi nu skulle prata om VSK. GV, han undrar om du har funderat på att justera 97%-regeln. Känslan är att 97% börjar bli lågt räknat.
Nej, men den är perfekt, va? Det är så jävla kalibrerat. Det är egentligen min kompis Dan Agerberg som är sommelier på Teatergrillen som har kommit fram med teorin som jag fullständigt har omfamnat.
Ja, inte bara omfamnat, du har ju gjort den till din.
Så är det.
Du har ju kapat den.
Jo, men jag har också en röst, starkare röst än vad han är. Han kan gå runt på och småbrusad på Teatergrillen och servera dyra viner. Men alltså, jag har en podcast.
Okej, vi avslutar med en fråga som andas lite senaste avsnittet, fängelsetottot. Nick the Greek undrar, vilken spelare tror du hade klarat sig bäst i fängelse?
Chris Sutton.
Chris Sutton hade varit stark, så är det ju. Ingen hade fuckat med Chris.
Nej.
Och hans fuck it all-mentalitet.
Jag tror också...
Fuck it all.
Hände.
Fuck it all.
Så jävla 70-talist-uttryck.
Det är så svängelskt.
Ja, jag vet.
Men Chris Sutton hade gjort sig bra.
Ja, han hade definitivt gjort sig bra.
Joey Barton gjorde det väl bra? Alltså han satt ju på kåken.
Just det. Ja, men det finns ju många så här hårdbarkade spelare som man tänker sig ska liksom kunna kliva in, så här Roy Keane liksom. Mm. Han har inte gjort bort sig. Cantona, han har säkert fått en hel del vänner där.
Ja, det känns som att Cantona, det hade inte tagit många dagar på kåken innan Cantona hade styrt och ställt.
Men sen finns det så här strulputtar som folk kanske tänker på tal om Cassano som inte hade överlevt en enda dag. Han har bara längtat efter mamma.
Stor
i orden, lite på jorden.
Exakt, det är ju Antonio Cassano i fängelse.
Definitivt.
Vem hade blivit totalt uppkäkad, alltså direkt? Du kommer ihåg Nyckeln till frihet? Mm. Så slår ju Morgan Freeman och hans gäng vad när Andy Dufresne och The Fresh Fish kommer gående från bussen. Vem som liksom ska krackelera första kvällen. Det är alltid någon av de nya som bryter ihop när lamporna släcks och gallret har låsts igen. Så slår man vad om vem som bryter ihop och börjar ropa på mamma. Och,
Cassano är ju där.
Är han verkligen där?
Definitivt, Gusten.
Det är ändå intressant att man så här, vilka klarar sig bäst? Ja, men då hamnar man direkt på brittiska öarna. Ja. Vilka klarar sig sämst? Hamnar man direkt i Italien.
Italien.
Varför är det så?
Ja, jag vet inte.
Chiellini hade väl klarat sig bra? Eller hade
han är ju så jävla snäll, Chiellini. Han har klarat sig bra i alla miljöer. Han har bara blivit omtyckt. Han är eller... som en stor nallebjörn bara. Ta hand om sina medfångar.
Eller hade Chiellini varit den som hade brutit ihop?
Nej, det hade han inte. Han är starkt mentalt, Chiellini. Men han har blivit omtyckt på kåken. Han har blivit en sån favoritgubbe bland mördarna.
Vem hade brutit ihop då?
Ja, men...
Innan du svarar på den frågan, vet du vem som hade klarat sig bra? Kollarov
hade klarat sig. Det är också så här, i Serbien hamnar du ju, forna Jugoslaven hamnar ju liksom bland de gubbarna som hade klarat sig bra.
Alltså, verkligen.
Nej, men vem, det finns många som man verkligen inte kan se i finkarna. Alltså, jag tror att Emil Forsberg skulle få det tufft till exempel. Sverige hamnar man lite också, att de skulle nog inte klara sig speciellt bra. Vem hade klarat sig bäst i det svenska landslaget? Jag tror Ponna hade klarat sig helt bra.
Tror du?
Micke Lustig hade ju klarat sig. Big exakt. Mike hade han hade varit lite som Chiellini liksom. Han hade varit omtyckt inne på kåken.
Inte Lustig liksom Sveriges kollare.
Ja, på ett sätt kommer, så är han
kommer
det.
Från en hårdbarkad del av landet, alltså Umeå och Norrland. Vindbiten och liksom kan ta riktigt kalla jävla temperaturer utan att klaga. Tatuerad över hela kroppen. Det känns som att han snabbt kan läsa av en stämning både i ett rum och
vet du vad som är Sveriges Cassano? John Guidetti. Stor i orden, liten i cellen.
Ja.
Eller? Han kanske hade klarat sig. Han kanske också hade blivit omtyckt.
Nej, vet du vem som hade...
Vem som hade brytt ihop?
Ja, det är ju Seb Anderholt.
Fan.
I shouldn't be here. Så är det väl? Eller?
Jo.
Eller Kristoffer Olsson?
Båda, men... Det finns något kul med Seb Andersson på kåken ändå. Något roligare än med Koffe.
Ja.
Janne Andersson hade ju varit en bra plit.
Verkligen. En penalist.
Jag tror han har varit en rättvis plit. Eller,
fast så här, management by... Alltså han sätter ju skräck i sin flygel. Det vet man.
Batongen används.
Man vet att alltså, så här, Janne hade lagt till sig med att bara dra batongen i gallret för att visa att nu kommer Janne. Nu kommer Jan. Nu kommer Jan. Ja. Nej, det hade varit något. Jag kan se framför mig hur Lustig han liksom så här, han avancerar så oerhört snabbt i fängelsehierarkin.
Ja, det gör han.
Att efter bara några månader så är han liksom en sån här teabag-figur som går med någon liten junis i en ficka ut och in.
Exakt.
Seb Andersson går bara och håller Big Mike i fickan och pratar så, when
Big Mike är någon man förhåller sig till på fängelset.
behöver du något fixat? Run it with Big Mike.
Ja. Men samtidigt som Seb Andersson där man rappar med handduken i duschen. Seb Andersson ska ju inte tappa tvålan.
Nej. Hörrni, fortsätt skriva in frågor till frågelådan så fortsätter vi lyfta på locket till den i nästa avsnitt. Det kanske även blir två stycken Never Forget-spelare i nästa episod. Mm. Och sen så får vi se vad som har hänt i dessa minst sagt osäkra tider ahead.
Vet du vad som är 100% i dessa osäkra tider?
Nej.
Det är att det blir ett måndagssvep.
Ja. Herregud. Mm. På något sätt så ska vi skaka fram ett svep.
Så är det. Hörrni, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto i de här tiderna. Ta hand om era gamla, ta hand om era sjuka, så hörs vi snart igen.
Jag tycker att du får en hemuppgift,
ja,
över helgen. Det är att du också ser Take the Ball, Pass the Ball.
Yes.
Och så kan vi diskutera i nästa vecka huruvida Barcelona under Pep Guardiola faktiskt var det bästa laget någonsin.
Jag ska se en till dokumentär. Mm. Och så ska jag jämföra dem. Ja, alltså, okay, med ett annat lag. Det finns väl några legendariska lag, va?
Ja, det gör det.
Ja, exakt. Och sen har jag beställt hem Fragile av Marco van Basten nu. Alltså den boken. Den ska vi också diskutera när jag läst den. Men det drev väl ett par veckor.
Okej. Okay. Spännande. Mm. Hörrni, ta hand om varandra där ute, tvätta händerna och skydda riskgrupperna. Dessa riskgrupper, i alla fall de äldre. Men jävla gulasch till de i riskgrupperna som pissar på restriktionerna.
Ja.
Som bara valsar ut och inte sätter sig hemma.
Ja, Helena hade varit och klippt sig igår, så var hon inne i Östermalmshallen. 200 gamlisar satt där. Käkade gott och hade sig.
Jag tror att det är väldigt många som 70-plussare, ja, som vägrar inse,
ja, ja,
att de är i riskgruppen.
Ja, ja. Farsan är satt i karantän i alla fall.
Hur klarar han det?
Han har problem med knät just nu. Jag tror att det är meniskskada. Jag frågar vad han har gjort. Liksom. Vart och sparkar på någon boll? Jag vet inte. Nej. Det var en menisk som strular. Men han kommer repa sig. Men karantän, viktigt.
Tror du det är någonting som skulle registreras som en underliggande sjukdom? Ifall Johnny stryker med.
Meniskan.
Strul med menisk.
Strul med meniskan. Jag vet inte.
Nej. Mm. Okay. Hörrni, vi hörs igen nästa vecka. Trevlig helg. Ciao tutti.
Ciao tutti.